بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Vi fortsätter med Al-Afnan al-Nadiyya och vi kommer idag, och det kanske är näst sista lektionen i den här boken, att gå igenom två kapitel. Det första handlar om att underlätta för muslimerna och inte göra det svårt. Och det andra kapitlet, som är längre, kommer handla om blyghet. Blyghetens status i islam. Sheikhen säger al-wasiyyatu al-thalithatu wal-khamsun. Råd 53. Al-hathu al-taysir al-umma. Förmaningen i att göra det lätt för samfundet, alltså för muslimerna. Wa tabshiru lahum bil khair. Och att ge dem glada nyheter om gott. Wa tahdhir min at-ta'sir wa at-tanfir. Och förbudet från att göra det svårt för människor och skrämma iväg människor. För det får folk att misströsta, att ge upp hoppet. Allah Ta'ala säger i Koranen: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah säger här till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Säg, mina tjänare, alladhina asrafu ala anfusihim, ni som gjort orätt mot er själva genom att synda. Alltså ni som förtryckt er själva genom att synda. La taqnatu min rahmatillah. Misströsta inte om Allahs barmhärtighet. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah förlåter sannoliken alla synder. Innahu huwal ghafurur rahim. Han är al-ghafur al-rahim, den som ständigt förlåter och den som är barmhärtig. Surat Az-Zumar 53. Och den här versen är viktig. Vissa människor som faller in i synder ger upp hoppet och tror att de har ingen chans att praktisera, eller tror att de inte behöver göra salah för att de är syndar så mycket och så vidare. Och allt det här är waswas från shaitan. Det finns ingen synd som Allah inte förlåter i det här livet. Till och med det värsta av synder, som är kyrk, förlåter Allah om man ångrar sig. Så det är waswas från shaitan att man inte blir förlåten för sina synder. Och man ska inte misströsta, alltså ge upp hoppet om Allahs barmhärtighet. För Allah, han förlåter alla synder. Som Allah säger i den här versen: Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Att Allah förlåter alla synder. Så att misströsta på Allahs rahma är en synd. Och det är från shaitan. Han lurar människan att människan inte kan bli förlåten och så vidare. Utan Allah, han är den som älskar att förlåta. Så här är någonting man ska säga till folk också. Och det är det här, det som kapitlet handlar om. Att man ska tala med folk på ett sätt som får dem att lockas till islam och inte skrämma iväg dem från islam. Man ska berätta om hur lätt islam är. Hur lätt det är att få Allahs förlåtelse. Att det är lätt att praktisera. Att islam är en fin religion. Inte gå till någon som är kafir eller som inte är praktiserande och direkt säga att du gör så mycket synder, det är kört för dig, det är helvetet, du måste till helvetet, det finns ingen förlåtelse, du är värdelös och såna här saker. Det är inte så man gör da'wa, då skrämmer man iväg folk. Utan vi har barmhärtighet med folk och berättar för dem den fina delen av islam. Och hela islam är fint, men jag menar just den här punkten att Allah förlåter alla synder. Sheikh nämner också en till vers i surat Az-Zumar, samma sura, vers 17. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. De som håller sig borta från falska gudar, tagut, som inte dyrkar dem utan istället med ånger vänder sig till Allah och ber om förlåtelse. Lahumul bushra, det är de som kommer få de glada nyheterna. Fabashir ibad, så ge glada nyheter och glädjebudskap till människorna. De som lyssnar på talet, alltså på la ilaha illallah, och följer det bästa, alltså genom att dyrka Allah och inte göra kyrk, det är de som är vägledda och det är de som är folket av förståelse. Och det har också berättats i Sahih Bukhari och i Sahih Muslim från en hadith som berättas från Sa'id ibn Abi Burda från hans far, att han sa profeten sallallahu alaihi wasallam sände Abu Musa och Mu'ad till Yemen. Abu Musa och Mu'ad ibn Jabal till Yemen. Och han gav dem ett fint råd innan det att de åkte. Han sa: "Yassira wa la tu'assira wa bashira wa la tunaffira wa tatawa'a." Att underlätta för folket och gör det inte svårt för folket. "Bashira wa la tunaffira." Ge folk glada nyheter eller glädjebudskap och skräm inte iväg folk. Väldigt fint råd. Kort och fint. Underlätta för folk och gör det inte svårt för folket. Ge dem det glädjebudskapet som de uppmuntrar dem och skräm inte iväg dem. Och som vi sa också, att den riktiga lärda personen är den som kan underlätta för muslimerna. Och då menar vi inom islams gränser. Inte underlätta och säga att man inte behöver ha hijab och man kan be alla salat på kvällen och så vidare. Det är inte det vi talar om, utan vi talar om inom islams gränser. Det här är viktigt. Och att inte skrämma iväg folk. Som det också nämndes i en hadith: "Inna minkum la munaffirin." Det finns de bland er som skrämmer iväg. Du kanske gör något som du tycker är rätt, men det skrämmer iväg folk. Som när Mu'ad radiyallahu anhu läste mycket Koran i Isha. Han läste hela surat al-Baqara. Så en man gick bort från bönen och bad själv. Han orkade inte. Och sen berättades det för profeten sallallahu alaihi wasallam. Och han blev arg på Mu'ad. Han sa: "Fattanun anta. Du gör fitna. Det är inte bra. Utan ni ska läsa korta sura. Ash-shamsi wa duha" och så vidare. Det finns folk som är sjuka, resande och svaga och så vidare. Så man ska inte skrämma iväg folk. Och Umar nämnde också det här. Att man ska inte läsa mycket Koran i bönen, så att man får folk att hata det man gör. Du kanske tycker det är någonting bra. Och det är någonting bra att läsa Koran. Men om du vill läsa lång salat, gör det hemma. När du själv ber. Inte när du är imam. Så man ska inte skrämma iväg folk från islam. Utan man ska underlätta religionen så gott man kan. Inom islams gränser. Utan att försöka kompromissa och tillåta förbjudna saker. Och så vidare. Och så säger sheikhen efter den här hadithen: "I dessa ädla texter uppmanas den muslimska umman som beordrats med att förmedla budskapet att kalla folk till att acceptera det här budskapet. Att vi ska säga till folk hur lätt den här religionen är och att folk ska lära sig religionen. Och det finns också ett förbud här i från allting som skrämmer bort människorna från att gå in i religionen eller att hålla fast vid religionen. När man kallar folk till islam så är det antingen en icke-muslim. Du kallar honom till att gå in i islam. Eller så är det en muslim som du kallar till att hålla fast vid religionen och dess vägledning. Så man ska akta sig för att skrämma iväg folk. För denna religion är sannoliken en lätt religion. Dinu yusr wa suhula wa lutf wa rahma. Barmhärtighetens religion. Det finns inga svårigheter i den här religionen. Inget förtryck och ingen orättvisa i religionen. Ingen qaswa. Den är inte sträng och hård. Wala tafrit, wala ifrat. Den är inte extrem och den är inte heller lätt. Alltså överdrivet lätt att man faller kort. Utan den är rättvis. Den ger varje person dess fulla rätt. Och alla kräver inte en själ mer än vad hon kan. Och detta nämner författaren då han säger: "Alika bil yusr wa la tu'assir wa bashir in-nas wa la tunaffir." Att jag uppmanar dig med det som är lätt och gör det inte svårt. Ge glädjebudskap till folk och skräm inte iväg dem. Råd 54. Uppmaningen i att at-tarib fi khuluq al-haya al-shar'i. Förmaningen i att hålla sig till blyghet, den islamiska blygheten. Och det här ordet är viktigt, al-haya. Al-haya. Kom ihåg det. Blyghet. Eller att skämmas kan det också betyda. Och blyghet är en av iman, en av trons grenar, en av imans grenar. Blyghet nämnde profeten sallallahu alaihi wasallam som en av trons grenar. Som det berättats i Sahih Muslim från Abi Huraira radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "El-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba." Att iman är cirka 70 eller 60 grenar. Och bid' betyder ett nummer på 3-9. Så den är alltså 60, 3-69 eller 70, 3-79 delar iman. Den högsta av dem är la ilaha illallah. Och den lägsta av dem är att ta bort någonting skadligt från vägen. Och al-haya är en del av iman. Så här nämnde profeten alaihissalam att iman har cirka 70 eller 60 grenar. Den högsta och den bästa av dem är att säga la ilaha illallah. Och den lägsta av dem är att ta bort någonting skadligt från vägen. Och mellan, däremellan, är al-haya. Blyghet. Och det också nämns i hadith Imran ibn Hussein radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa al-haya la ya'ti illa bi khair. Att blyghet för inget annat än gott med sig. Blyghet för endast gott med sig. Och den hadithen finns också i Sahih Muslim. Och det berättas från Salim, från hans far. Vem var Salims far? Är det någon som vet? Salim berättar från hans far att han hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga. Ha? Ibn Umar. Na. Salim ibn Abdullah ibn Umar. Ja. Så han var Umar ibn Khattabs barnbarn. Salim berättade från hans far, alltså Abdullah ibn Umar, att han hörde profeten sallallahu alaihi wasallam, eller att profeten alaihissalatu wassalam hörde en man som förmanade sin bror gällande blyghet. Alltså typ att han nästan klandrade honom att blyghet är en svaghet. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam till den här personen som förmanade sin bror, han sa al-haya min al-iman. Blyghet är från iman. Eller han sa en annan hadith, lämna honom eller låt honom vara för blyghet är från iman. Och så säger Sheikhen här i förklaringen: den största formen av blyghet som har den högsta statusen och som är från den högsta av karaktär är att muslimen är blyg inför sin herre, sin skapare Jalla wa Ala. Att man skäms över att Allah, över att man ska saknas där Allah har beordrat en att man ska vara. Man skäms över att saknas. Att inte vara där Allah har beordrat att man ska vara. Att inte göra det Allah har beordrat att man ska göra. Och man skäms över att synas där Allah har förbjudit en från att vara. Att göra det Allah har förbjudit. Man skäms över detta. Och sen säger Sheikhen att den här nobla karaktären, blyghet, kan man inte uppnå förutom om man lägger band eller man verkligen försöker att vara på sin vakt i att då lägga band på sina känslor, det inre och det yttre. Så att man inte syndar, utan man istället då lyder Allah. Man syndar inte med kroppsdelarna och inte heller med det inre. Så man rör sig endast i lydnad till Allah. Och gör inte någonting som gör Allah arg. Och det här har berättats i en hadith som finns i Tirmidhi och Ahmed och andra. Från Aisha radiyallahu anha. Och från andra också. Att profeten alaihissalam han sa: Istahyu min Allahi haqq al-haya. Profeten alaihissalam han sa till sahaba: skäms till Allah. Eller skäms för Allah. Var blyga inför Allah så som ni borde. Och då så sa sahaba: Inna lanastahi min Allahi ya Rasulallahi walhamdulillah. Han sa, då sa de: ja Rasulallah, vi är blyga inför Allah. Walhamdulillah. Och då så sa profeten alaihissalam: Leysa dhalika, det är inte det jag menar. Walakin al-istihya min Allahi haqq al-haya an tahfadha ra's wa ma wa'a. Men att vara blyg inför Allah så som man borde är att tahfad ra's wa ma wa'a, att du ska bevara eller du ska slå vakt om ditt huvud och vad som finns där i, wal batn wa ma hawa, och magen och vad som finns där i, och att ständigt tänka på döden och att man ska bli till stoft. Och den som vill ha det vackra, eller den som vill ha nästa liv, ska lämna det vackra från detta liv. Den som gör detta, han har sannoliken varit blyg för Allah så som han borde. Och den här hadithen finns i då Tirmidhi och Ahmed, och den är autentisk. Sheikh Albani säger att den är hassan, och det finns även andra lärare som säger det. Den här hadithen är väldigt viktig. Här så sa profeten alaihissalam att man ska vara blyg inför Allah på ett riktigt sätt. Och sahaba trodde, eller sa att vi är det. Vi är blyga inför Allah så som vi borde. Och då nämnde han vad han menade. Han sa först då, det här rådet, att man ska bevara eller slå vakt om vad som finns i huvudet. Huvudet och vad som finns där i. Och sheikhen säger här vad som menas är, wallahu alam, att man ska endast använda sin hörsel, sin syn, sitt tal och sitt intellekt med det som är lydnad till Allah, inte synda. Så på så sätt har du slagit vakt om ditt huvud och vad som finns där i. Och magen och vad som finns där i. Genom att endast äta och dricka det som är halal och tillåtet. Och sen, den som vill ha det vackra från nästa liv ska lämna det vackra från detta liv. Den som vill ha nästa liv ska lämna det vackra från detta liv. Yani, han ska ha zuhud. Den som har gjort detta, han har uppnått en riktig blyghet inför Allah. Och det har också berättats i Tirmidhi från Abi Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: Al-haya'u min al-iman wal-imanu fil janna wal-bada'a min al-jafa' wal-jafa'u fil nar. Han sa: Al-haya'u min al-iman, blyghet är från tro, och tro är i paradiset. Wal-bada'a, och al-bada'a är synd och att man är pervers. Al-bada'a min al-jafa', att vara pervers är från al-jafa', och al-jafa' är motsatsen till fromhet, alltså det är ondska, och ondska är i elden. Så man kan då säga att det är nästan som totala motsatser, haya och al-bada', blyghet och att vara pervers och vulgär och så vidare. Eller hur? Det är totala motsatser. Personen som är pervers och vulgär, han är inte blyg. Han skäms inte. Så blyghet leder till paradiset. Och det är från tro. Medans motsatsen, el-bada, att vara pervers, syndaktig och vulgär, är från el-jafa, vilket leder till elden. Och den hadith finns i Tirmidhi och den är autentisk. En liknande hadith har nämnts från Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu, där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa al-haya'u wal-ay shu'batani min al-iman wal-bada'a wal-bayan shu'batani min al-nifaq. Här så sa profeten sallallahu alaihi wasallam al-haya'u wal-ay, blyghet och al-ay, och al-ay betyder att inte tala för mycket. Det här är två grenar av iman. Att vara blyg och att inte tala för mycket. Och motsatsen, wal-bada, som vi sa att tala perverst, wal-bayan, och här betyder det bayan, att tala för mycket. Och tala för mycket med retorik, att överdriva i sitt tal för att försöka framstå som den som talar bäst. Att man vill att alla ska kolla på en och så vidare, på grund av att man är den som kan uttrycka sig bäst med retorik och så vidare. Det här är två grenar av hyckleri. El-bada och el-bayan. Att man talar perverst och att man också överdriver i sin retorik. På ett sätt för att få folks uppmärksamhet och så vidare. Och sheikhen säger att den hadithen är hasan. Bi shawahidihi. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han var den som hade mest haya mellan sig själv och sin herre. Han var den som var blygast inför sin skapare. Och han var också den som var blygast inför människor. Som det har berättats i Bukhari och i Muslim från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, där han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam kana ashaddu haya'an min al-adhra fi khidriha. Han var blygare än en oskuldsflicka i hennes mest avlägsna rum. Han var blygare än en oskuldsflicka i hennes mest avlägsna rum. Alltså han var väldigt blyg, och de sa också att om det var någonting han inte tyckte om så kunde man se det på hans ansikte. Så han var väldigt blyg och tyckte inte om att höra fula och dåliga saker, och visade då sitt missnöje på sitt ansiktsuttryck. Och denna hadith finns i Bukhari. Så säger sheikhen, den som reflekterar över dessa texter finner att de här texterna sammanfattar många viktiga punkter. Den första är att iman består av många grenar. Många olika grenar. Handlingar, tro och tal. Som ökar med lydnad, eller stiger med lydnad, och minskar med olydnad. Och att dess nivåer, de har nivåer, vissa är bättre än andra. Och vissa har mer belöning än andra. Den högsta är la ilaha illallah. Och den lägsta, att ta bort någonting skadligt från vägen. Och el-haya är också en gren från iman. Och det här lär vi oss från hadith Abi Huraira. Och det är ett lätt bevis att komma ihåg. Om någon ställer dig frågan, vad är beviset på att iman består av tal, tro och handling? Då kan ni svara hadith Abi Huraira i Sahih Muslim, att profeten alaihissalam, han sa att iman består av 73 grenar. Iman består av 73 eller 60, mellan 63 till 79 grenar. Den högsta, att säga la ilaha illallah, tal, eller hur? Den lägsta, att ta bort någonting skadligt från vägen. Vad är det för någonting? Ja. Handling. El-haya är akida, alltså någonting som finns, en gärning som görs av hjärtat. Och det finns andra gärningar som också görs av hjärtat. Som att älska för allas skull. Att hata för allas skull. Att frukta. Känna hopp. Ånger och så vidare. Det är också former av dyrkan som utförs med hjärtat. Så iman består av dessa tre. Man kan inte vara troende om man inte säger la ilaha illallah. Man kan inte heller vara troende och ha iman om man inte gör gärningar. Och man kan inte heller vara troende om man inte har aqida. Om man inte utför hjärtats gärningar. Om man bara säger la ilaha illallah utan att ha någon tro i hjärtat, vad är man då? En hycklare. Så Ahlus Sunnah wal Jama'a tror att iman är tal, tro och handling. Den stiger med goda gärningar och den sjunker med dåliga gärningar, med synder. Eller de säger den stiger med att lyda Rahman och den sjunker med att lyda Shaitan. Vilket är samma sak. Den stiger med lydnad och sjunker med olydnad. Så det är fem saker om iman. Tal, tro, handling. Den stiger och den sjunker. Okej? Fem viktiga saker att komma ihåg. Och det här är beviset. Varför är det en god gärning att ta bort någonting skadligt från vägen? Är det någon som vet? Murad? Någon kan skada sig. Ja. Och just den här avsikten att avlägsna någonting skadligt, någonting som kan skada sin broder eller någon annan människa från vägen tyder på att han har barmhärtighet mot resten av människor. Så det är en god gärning. Och det finns ju en hadith som han nämnde om en person som blev förlåten för sina synder för att han tog bort ett skadligt objekt från vägen. Han blev förlåten för sina synder på grund av den här gärningen. Så man ska aldrig se ner på en god gärning och tänka att det är någonting litet, utan det är någonting stort och en viktig gärning. Så det var den första punkten. Att iman består av olika grenar. Vissa är bättre än andra och vissa har högre belöning än andra. Den andra punkten är att dessa texter visar dygden av al-haya, av blyghet, och hur viktig den är i den islamiska sharian. Vare sig den är mellan människan och sin skapare eller människan och sin medmänniska. Förutom om någon människa syndar och du ska hindra människan och stoppa människan, då ska du inte ha blyghet. Då ska du inte skämmas över att gå fram och säga ittaqillah, eller det här är haram, och försöka hindra människan. Det händer ibland att man skäms. Eller hur? Att gå fram till en okänd person. Men du vet att han är muslim till exempel. Och så vidare. Här ska man inte vara blyg och inte skämmas. Utan där ska man stå upp för sanningen. Så det finns en blyghet som inte är bra. Och det är den här. Att inte våga stå upp för sanningen. Det är inte det vi talar om. Och som Mujahid också sa, att det finns två personer som aldrig kommer att uppnå kunskap. Den blyge och den högmodiga. Den blyge som inte vågar fråga. Han sitter bara tyst i hörnet. Han vågar inte vara delaktig i föreläsningarna, i lektionerna. Att fråga shuyukh och så vidare. Att lära sig. Han vågar inte gå och sätta sig och läsa Koranen för en sheikh. För att kolla om han läser fel eller rätt. Han skäms. För att han kanske kommer läsa fel. Den här personen kommer aldrig att bli lärd. Och samma sak personen som är högmodig. Han tänker, vad ska jag gå till den här äldre mannen för? Och ställa frågor som att jag inte kan någonting. Fast han inte kan någonting. Han är högmodig. De här två kommer aldrig att lära sig. Utan man ska vara ödmjuk. Och man ska också vara villig att fråga. Man frågade Abdullah ibn Abbas, hur uppnådde du den här kunskapen som du har fått? Och han nämnde att bilisani sa'ul, med en frågande tunga, och biqalbin aqul, och med ett förstående hjärta. Så du ska fråga mycket bra frågor, inte dumma frågor, med uppriktighet. Vissa människor frågar också bara för att synas eller för att typ visa att de också kan, utan om du frågar så ska det vara för att lära dig eller för att lära någon annan. Det viktigaste är uppriktighet, bra frågor och ett förstående hjärta. Den tredje punkten, att haya är en av imans stora grenar och att den endast för med sig gott. Så man får absolut inte kritisera en person som är blyg, utan vi borde istället avundas den här personen, alltså på ett gott sätt. Att önska samma sak och försöka att vara blyga. Och ingen människa har någonsin kompletterat den här egenskapen bättre än Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Den bästa personen som har varit blyg, det är profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Den fjärde punkten, att man också måste slå vakt om sina kroppsdelar, sitt yttre och sitt inre. Att man ska slå vakt om de yttre så att man inte faller in i al-fawahish, i synder, stora synder och små synder. För då har man skyddat sig själv från Allahs straff. Straffet som inte skonar någon syndare. Och dess lågor förkolnar människornas hud. Och över den finns det 19 hårda änglar som vakar. Men personen som istället låter sina kroppsdelar falla och följa efter shaitans kall och lyder shaitan och försöker tillfredsställa alla sina behov och lustar, alltså i synder, utan att bry sig, den här personen kommer att straffas. Som Allah Ta'ala säger, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Att följ inte, eller säg inte det som ni inte har någon kunskap om, för ni kommer, eller hörseln och synen och hjärtat, alla dessa kommer att frågas. Synen och hörseln och hjärtat, så känslorna, allt kommer att frågas. Så personen som syndar har dragit på sig mycket stor synd och har gått in i en stor förlust. Den femte punkten, att man måste begränsa sig gällande mat och dryck till det som är halal. Eller allting annat som man vill ha till sin kropp. Alltså kläder och vad det nu kan vara. Det ska vara halal och det ska inte vara haram. Utan man ska undvika det som är haram i alla dess former. Och skämmas för Allah. Och hoppas på Allahs belöning och frukta hans straff. Allah Ta'ala säger gällande att äta halal: Ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu saliha inni bima ta'maluna alim. Sändebud, ät av det goda som jag har gett er och gör goda gärningar. Jag är full medveten om vad ni gör för någonting. Surat al-Mu'minun 51. Så Allah säger här: sändebud, ät av det goda som jag har givit er och gör goda gärningar. Och det är väldigt viktigt att äta halal. Att äta haram är en väldigt allvarlig synd. Att dricka haram, att klä sig med haram. Profeten alaihissalam, han sa: vilken kropp det än må vara som är uppvuxen eller som har växt på haram förtjänar att gå till elden. Om ditt kött och blod är uppbyggt på haram så förtjänar kroppen att gå till elden. Det är väldigt allvarligt. Och harammat är inte bara gris som vissa tror, utan harammat kan också vara en bit bröd. Ett glas vatten kan vara haram. Hur kan ett glas vatten vara haram? Josef. Om du har snott det. Om det är stulet. Om du har inbrott hos någon och tar en vattenflaska i kylskåpet. Vattnet är haram. Om du får ränta från banken 10 kronor och går och köper en limpa bröd. Brödet är haram. Om du har bedragit en människa på bröd eller på pengar och sen köper bröd, så blir brödet också haram. Så haram kan vara kött som inte är halal och mat som inte är halal, och det kan också vara saker som är köpta med haram pengar. Och profeten alaihissalam nämnde en gång en man som var resande på en lång resa med rufsigt hår och smutsiga kläder. Och han sträckte upp händerna mot himlen. Och han säger: ja Rabb, min herre, min herre. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam: fa anna yustajabu lahu. Hur ska hans dua besvaras? Waqad ghudhiya bil haram. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Hans mat var haram, hans dryck var haram, hans det han lever på var haram, hans kläder var haram. Så hur ska hans dua accepteras? Och den här mannen gjorde 4 starka anledningar som gör att hans dua blir accepterad. Han var på resande fot. Han var ett ödmjukt tillstånd. Alltså han verkligen visade sitt behov för Allah. Han var i rufsigt hår och smutsiga kläder. En annan orsak, han lyfte upp händerna mot himlen. Vilket också är en sak som gör att dua blir besvarad. Som profeten a.s. han sa att Allah ta'ala är hayyun karim. Han är blyg och han är generös. För att en slav ska lyfta upp händerna och sen alltså be om någonting och att han ska ta ner händerna tomhänt. Alla skäms över att personen lyfter upp händerna och ber om någonting och sen tar ner händerna tomhänt. Men Allah ger alltid, förutom vissa personer vars dua inte blir besvarad. Den går inte upp, som den här mannen. Så han lyfte upp händerna. Och inte bara det, han gjorde också tawassul. Han medlade till Allah med rububiyya. Han säger: ja Rabb, min herre, vilket också är en stark anledning till att bli accepterad. Att åkalla Allah med hans namn. Men, vad hade hänt? Han åt haram, han drack haram, han hade haramkläder. Hela hans liv var haram. Så hur kunde hans dua bli accepterad? Det är väldigt ba'id, väldigt långt bort att hans dua skulle bli accepterad. Så att äta haram är väldigt farligt. Och det har en inverkan, inte bara på dua utan på alla goda gärningar. Som Allah Ta'ala också nämner i den här versen. Sändebud, ät från det goda vi har gett er, alltså det som är halal. Och gör goda gärningar. De lärda nämner att det har en relation. Det hänger ihop. Goda gärningar och att äta halal. Att äta haram hänger inte ihop med goda gärningar. Utan det kanske gör att de inte blir accepterade. Eller som vissa lärda säger, att det leder till att personen inte gör goda gärningar. För haram mat förgiftar kroppen. Det förstör kroppen. Och det finns många onda effekter som haram mat har på människan. Till skillnad från det som är halal. Så det är väldigt viktigt att man tänker på vad som är halal och vad som är haram. Och som vi nämnde så är det ett av domedagens tecken att folk, vadå? Ja. Att folk äter och känner haram. Att de inte längre bryr sig om var pengarna kommer ifrån. Halal eller haram. Utan det är bara tjäna så mycket som möjligt som gäller. Den sjätte punkten. Att man, plikten av att tänka på döden. Att man ska bli till stoft. Till skelett. Och han säger här att, det här är svårt att översätta, att när man tänker på döden i ett fattigt tillstånd så känner man sig rik. Alltså den här fattigdomen, den liksom blir inte så allvarlig när man tänker på döden. Och motsatsen, att ingen person tänker på döden i ett rikt tillstånd förutom att han känner sig fattig. Gärna han kommer förlora allting han äger. Han kommer ligga under jorden och vara själv. Som det har nämnts i ett råd från profeten a.s. Akfiru min vikri hadhi min laddat. Att tänk mycket på glädjedödaren. Yani döden. Och så nämnde han att ingen person tänker på den i ett fattigt tillstånd förutom att han kommer att känna sig rikare. Och ingen person tänker på den i ett rikt tillstånd förutom att han kommer att känna sig fattigare. Och han säger den här hadithen i Hassan. Det finns i Tirmidhi och andra. Den sjunde punkten, och det är att man måste avhålla sig från detta vilseledande liv, eller denna vilseledande jord. Dar al-gurur, att ha zuhud i det här livet. Vet ni vad zuhud betyder? Ja? Mohammed? Avhållsamhet. Att ha avhållsamhet i det här livet. Att känna till att det här livet inte är värt så mycket. Den här dunjan jämfört med nästa liv. Utan vi människor skapades för nästa liv. Inte för det här livet. Det här livet är ett ställe där vi bestämmer vart vi vill gå i nästa liv. Vilken nivå vi vill ha i nästa liv. Vi samlar på oss goda eller dåliga gärningar. Och som vissa säger av de lärda, att det här livet är vårt kapital. Investeringskapital. Ska vi investera det i gott eller i dåligt? Och det är nästa liv man kommer att skörda. Man kommer att ta ut vinsten. Så livet är väldigt viktigt och värdefullt. Tiden. Hur investerar vi den här tiden? Det man gör kommer man att frågas om på domedagen. Och det man har gjort avgör ens nivå i nästa liv. Man går inte in i Allahs paradis förutom med hans rahma. Men vad är det som avgör vilken nivå du får i paradiset? Det är dina gärningar. Och samma sak. Om man har syndat och förtjänar elden. Vad är det som avgör vilken nivå man får i elden? Hur långt ner man kommer? Det är hur mycket man har syndat. Så man ska passa på att investera sitt kapital i det som gynnar en. Allah Ta'ala säger i Koranen: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Att det kommande livet är bättre för dig än det nuvarande. Det kommande livet är bättre för dig än det nuvarande. Surat al-Duha, vers 4. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Allah Ta'ala säger också i surat Luqman: فَلَا تَغُرَنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Att låt er inte vilseledas av det världsliga livet. Och låt er inte heller vilseledas av den som vilseleder. Yani shaitan. Surat Luqman 33. Så man ska inte låta sig vilseledas av det världsliga livet. Och glömma bort meningen med livet. Varför man skapades. Utan som vi sa, man ska nyttja det här livet på bästa sättet. Allah Ta'ala säger också i surat Taha: وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَاكَ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Allah Ta'ala säger i den här versen att kasta inga blickar i längtan efter de saker vi har givit olika grupper från dem för att njuta. För att njuta från det vackra av detta världsliga liv. Och för att pröva dem. Utan rizq rabbuk, din herres belöning är bättre och det är det som består. Surat Taha 131. Allah Ta'ala beordrar människan i den här versen att inte kasta blickar i längtan efter de saker som Allah Ta'ala har givit till el-kuffar, de som syndar och de som är besatta av det här världsliga livet. Allah har gett dem de här sakerna som en prövning. Och han låter dem njuta av dessa saker. Utan han säger sen att det din herres rizq, belöning är bättre och det är det som består. Yani det är bättre än allt som finns på dunja och det består. Till skillnad från det som finns på dunja, det består inte. Så man ska inte hela tiden sitta och kolla på hur mycket andra människor har. Vilken fin bil, vilken fin slott, vilken stor tv. Hur många miljoner han tjänar i månaden på att spela i en fotbollsklubb och så vidare. Det är inte det som är det viktigaste. Utan det som finns hos Allah är det som är bättre. En man från Salaf, och det nämns från den här mannen som heter Urwa, radiyallahu anhu. Att när han gick hem till någon och såg någonting fint från zina till dunja, från det vackra i detta liv, så skyndade han sig hem tillbaka till sin familj. Och när han kom in så läste han den här versen. Han nästan skrek den. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ. Den här versen som vi nyss läste. Att kasta inga blickar i längtan efter de saker vi har givit. Olika grupper, alltså kuffar. Från dem för att njuta. Och för att pröva dem från det vackra i detta liv. Och sen berörde han att man sin familj. Så att de kom och bad med honom istället. De gjorde salat. Baserat på att han ville implementera nästa versen som kom efter den här: wa'mur ahlaka bis-salah, Och beordra istället din familj med bönen. Surah Taha 132. Och vissa av de lärda nämner också i den här versen i surat An-Nur. Där Allah Ta'ala säger till de troende männen och kvinnorna att sänka blicken. Vissa lärda nämner att det gäller också att sänka blicken från sådana här saker. Du ser en helt ny Ferrari, sänk blicken. Och så vidare. Så att du kanske inte själv blir besatt av de här sakerna. Utan kolla bort och kom ihåg vad som är viktigast. Det här är ingenting. Den här personen kommer inte ta med sig sin bil i graven. Det kommer inte gynna honom på domedagen heller. Och profeten alaihissalatu wassalam nämnde för sina ädla sahaba ett mycket gott exempel i zuhud och wara. Och att hur man ska hålla sig borta från detta vilseledande liv. I en hadith som berättas från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Att profeten alaihissalatu wassalam sov en gång på palmblad. Och dessa palmblad lämnade marken efter sig i kroppen. Och då så sa sahaba, ja Rasulullah, ska vi inte typ göra någonting bekvämt för dig att ligga på? Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam, ma li wa li dunya. Vad har jag med detta liv att göra? Ma'ana wa dunya illa karakib istadhalla tahta shajara thumma raha wa tarakaha. Jag i det här livet är som liknelsen av en resande person som tar skugga under ett träd och sen fortsätter sin resa. En liknelsen av det här livet är som en resande person som sätter sig under ett träd och sen fortsätter sin resa. Den här lilla vilostunden under trädet. Och den här hadith är autentisk, den finns i Ahmed och andra. Och så nämner Sheikhen en hadith som jag faktiskt inte kan översätta, så jag hoppar över den. Och så nämner han att sahaba brukade anse rikedomen som finns i hjärtat. Inte rikedom att äga mycket saker. Det har berättats från Abu Huraira radiyallahu anhu. Från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa: "Laysa al-ghina an kathrat al-arab, walakin al-ghina ghina an-nafs." Rikedom är inte att äga mycket saker, utan rikedom är att vara rik i sitt inre, i sitt hjärta, i sin själ. Och den hadith finns i Bukhari. Och sahaba, de var inte rika, utan de var fattiga. De ägde inte mycket saker. Hunger och nästan nakenhet. Men de hade tålamod i detta. Det berättas i Bukhari från Abi Huraira radiyallahu anhu. Att han sa, jag såg 70 stycken från Ashabi Suffa. Och Ashabi Suffa var de fattiga från sahaba som inte hade någonstans att bo. Som bodde i profetens moské sallallahu alaihi wasallam. Han sa, det fanns ingen av dem, av dessa 70, som ägde en rida. Och ni vet när man gör hajj, man har på sig två klädesplagg. En som man knyter på underdelen av kroppen och en som man har på sig för att täcka axlarna. Det kallas för rida, den övre delen. Ingen av dem ägde en rida, utan de hade en izar eller en tygbit som de knöt fast vid nacken. Ibland nådde den till hälften av smalbenen och ibland ner till anklarna. Och de höll i den så att deras aura inte skulle visas. Och den hadith finns också i Bukhari. Och profeten alaihissalatu wassalam, han sa också en hadith. Han sa: "Laqad ukhiftu fillahi ma wa ma yakhafu ahadun." Att jag har skrämts för Allahs sak som ingen kommer att skrämmas. Och jag har fått utstå för Allahs sak mer än vad någon annan kommer att få utstå. Det var en händelse när det gick 30 dygn och jag och Bilal hade ingen annan mat att äta förutom det som Bilal hade eller gömde under sin armhåla. Vi hade så lite mat att äta att Bilal kunde ha den under sin armhåla. Gömma den under sin armhåla. Och den hadith finns i Musnad och den är autentisk. Så sheikhen säger att det finns många texter som bevisar de här sakerna. Zuhud. Och meningen är inte att vi kallar muslimerna till att leva som fattiga och tiggare. Att sluta arbeta och söka välbefinnande på tillåtna sätt. Samtidigt som de då känner till verkligheten av detta liv och av nästa liv. Att de inte ger företräde till det här livet framför nästa. Men det vi vill är att muslimerna ska förstå värdet av det världsliga livet och dess zina, dess skönhet. Och att det här livet inte är det som vi ska mäta saker på. Lycka och olycka och så vidare. Och rikedom och fattigdom är inte ett bevis på lycka eller sorg. Rikedom och fattigdom är inte det som man mäter lycka med. För det sägs att rikedom lyfter ingen hos Allah. Och fattigdom tar inte ner någon hos Allah. Och därför säger en man i en poesi: لو كان الفقر ازدراء لم يرى آل رسولي والصحاب فقرا. Att om fattigdom skulle vara någonting som sänker människan i nivåer, så skulle varken Allahs sändebud och hans sahaba, eller så skulle inte Allahs sändebud och hans sahaba ha smakat på fattigdom. Yani, den mest älskade skapelsen till Allah och den bästa av människor som någonsin har gått på jorden, det var profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Men Allah valde till honom fattigdom. Som fattigdom skulle vara någonting dåligt, så skulle han aldrig ha smakat på det. Om det skulle vara någonting dåligt i Allahs ögon. Men det viktiga är vad som finns i nästa liv. För det världsliga, rikedomar, det är någonting som kommer att försvinna. Både de fromma och de syndaktiga tar del av det. Men det är nästa liv som räknas. Löftet där konungen, den rättvise, kommer att belöna de som har gjort gott med det goda de har gjort. Och ge dem mera därtill. Och han kommer att straffa syndarna i enlighet med vad de förtjänar. Och det är också fint att tänka på att de goda i nästa liv, de får inte bara belöning för det goda de har gjort, utan de får mer. Hur många gånger fördubblas en god gärning? En gång? Ja. Ja. 10 gånger, minst. Upp till 700 och ännu mer. Men synden, den är detsamma. En synd, en seger. Och det kan hända, säger Sheikhen avslutningsvis, att en person som är fattig på domedagen kommer gå in i paradiset före den som är rik. För de som är rika kommer att frågas om deras rikedom på domedagen. Vart de har fått pengarna ifrån och hur de har spenderat dem. Som det finns i hadithen, hadith Tirmidhi. Att människans fot kommer inte att flyttas på domedagen. Först när han frågas, 4 frågor. Om hans liv, hur han har spenderat det. Om hans ungdom, hur han tog tillvara på den. Om hans rikedom, eller hans egendom, hur han tjänade den och hur han spenderade den. Och om hans kunskap, hur han agerade med det han visste. De här 4 frågorna måste man svara på domedagen. Så Sheikhen nämner här att de rika kommer att frågas. Och därför kanske det kommer att fördröjas för dem innan de får gå in i paradiset. Det har berättats från profeten alaihi salam i Bukhari att han sa: jag stod vid paradisets dörr och jag såg att de flesta av dess invånare var fattiga. Och jag stod vid dörren till elden och jag såg att de flesta från deras invånare var kvinnor. För de rika hålls till svars, eller de kommer att ha mycket hisab. Förutom de som då var dömda till elden. För de går direkt till elden. De behöver inte ens fråga om varför de har tjänat pengar på haram sätt och varför de har spenderat. Det här gäller de troende. Och det nämndes i en hadith att de går in De fattiga får gå 500 år före de rika in till paradiset. För att de rika måste frågas de här frågorna. Var fick du pengarna ifrån och hur spenderade du pengarna? Och den sista punkten som Sheikhen nämner, som vi lär oss från de här haditherna, är att muslimen inte ska vara galiv. Han ska inte vara sträng och hård mot sina medmänniskor, mot sina bröder. För det här är inte en egenskap som folket av iman har. Allah Ta'ala beskriver de troende då han ser adhillatin 'alal mu'minin. De är ödmjuka mot de troende sinsemellan. Allah Ta'ala säger också وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Att om du var sträng och hårdhjärtad, alltså Muhammed alaihissalam, så skulle folk fly från dig. Om du var sträng och hårdhjärtad, då skulle folk fly från dig. Och det har nämnts i en hadith att profeten alaihissalam, han sa مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَ. Att الْفُحْش, typ fula synder, var pervers och så vidare, finns inte någonting förutom att du gör saken ful. Och al-haya finns inte någonting förutom att den gör saken vacker. Och där slutar dagens kapitel. Wallahu ta'ala alim wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.